ett litet ord ur första Johannesbrevets första kapitel. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon och det vi har skådat och tagit på med våra händer, det är vårt ärende. Livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Och detta är det budskap vi har hört av honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord finns inte i oss.
Ja, där har han om hela sin skapelse. Vi var ute 11 år, för vi fågelskådar ju som sagt var. Och vi är med i en fototävling, och den handlar om denna månades art som var svarthättad. Det är en jättesöt fågel med en svart hätta på huvudet. Och den där fågeln är nästan omöjlig att få tag i, för den hålls bara i träffarna. Och då fick vi ett litet tips. Ni ser att jag håller på att spela in mötet här, och man kan spela in mycket med den där maskinen. Man kan spela in alltså lätet. Och sen kan man spela upp det igen, och då kommer den, om den hamnar då som har ett revir till exempel, då kommer den här fågeln som ett skott liksom och ska försvara sitt revir. Och vi var uppe på Ramberget, eller var det jag, och vi hade med oss en sån här maskin med en liten högtalare på. Och då hörde vi en svarthätta som sjöng upp i träd. Och vi startade den där spelaren. Det tog inte 10 sekunder förrän svarthättan var 3 meter ifrån oss, var han som närmast. Och där satt han, och han sjöng högt, och han sjöng ännu högre. För det var ju en fiende nu inne på hans revir. Det var ju hans revir. Han skulle ju locka en hona till sig där, och de skulle ju bilda bo. Så det här var ju en fruktansvärd fiende nu som var inne på hans revir. Men vi lyckades ju få några kort som sa åt Elvor, nu ska vi vara snälla mot dem, så vi stänger av det här ljudet nu. Och det gjorde vi. Vi stängde av det här ljudet. Och då bytte den här svarthättan ljud. Elvor var kvar på det där stället lite längre, för jag gick vidare. Men han började kuttra lite så här förnöjd.
Jag sa, nu tror han att han har segrat.
Ja, då sa Elvor så här, nu tror han att han har segrat. Och jag tänkte ju direkt på den andliga biten då, att vi ska ju strida för det sanna, och Gud hjälper oss. Och den fienden vi strider mot, han är egentligen besegrad. Eller hur? Han är besegrad på Golgata. Och ibland så är det gott när Gud, när han stänger av apparaten så att säga, så fienden håller sig borta. Då vet vi, tack och lov, då får vi uppleva att vi har ju segrat liksom. För egentligen är det ju en synvilla alltihop. Även om vi ser djävulens raseri på denna jord, så vet vi som tror att han egentligen är besegrad. Så den sista boken i Bibeln som kallas för Uppenbarelseboken, där vet vi hur det kommer att gå. Och många tror att vi är ganska nära när allting ska ta slut. Du läste ju ett par härliga verser där i början. Och jag vill ta med er, för det verkar som det slutar som det börjar. Det slutar ju med en ny skapelse alltså. Gud, han ska förnya allting. Han som är fridens Gud. Och ni vet, frid, det betyder egentligen att ta delar som är utspridda för här och samla ihop dem igen till ett. Och när jag kom ifrån knark och elände, då hade jag ju inte ett parti, tror jag, som var helt i min kropp. Det var ju fullständig kaos alltså, överallt. Men sen när jag fick möta Jesus och han frälste mig, och jag berättade när jag vaknade på morgonen 7:30 och fick uppleva hur det här kaoshålet här inne var fyllt med hans frid. Jag visste inte vad det var frid då, men jag förstod det senare. Han hade gjort ett helande. Han hade upprättat mitt inre igen. Så jag kunde bli en människa så småningom. Men det är den processen som Gud gör. Han börjar med att hela oss. Så vi får upp relationen med honom. Han kan börja arbeta med oss inifrån och ut. Det är häftigt. Satan, han arbetar tvärtom. Utifrån och in. Han vill stjäla, slakta och förgöra. Men Gud börjar inifrån, han upprättar. Ska vi gå till första verserna i Bibeln, så ska vi få se. Du läste något om begynnelsen, va? I begynnelsen var Gud, Elohim, treenigheten. Det är väldigt viktigt idag att vi förstår vem Gud är. Han är treenig Gud. För det är mycket diskussioner om vad han är, alltså. Och i första versen och i andra versen ska vi ta med till lite hemligheter. För det här är spännande om man studerar hebreiskan och dyker in i den här texten. Så ska vi få se. Då börjar det med Bereshit bara Elohim et hashamayim veta eretz. Det betyder alltså i begynnaren, eller i begynnelsen, i begynnaren eller i Herren. Herren, kyrios på grekiska, betyder den som kommer först. I Herren skapade Elohim, Gud, treenigheten, himmel och jord. Och sen i vers 2 så är teologerna ganska överens om att det har hänt något. För det står, men jorden blev öde och tom. Det blev kaos och splittring. Kaos är precis motsats till frid. Det är en del som splittras ut. Det är kaos. Det är precis motsats till Gud. Och här har vi ju Satans natur, va? Han vill stjäla, han vill slakta och han vill förgöra. Han vill förgöra allting som Gud har fört samman till ett. Det vill han ta och skingra på åt alla möjliga håll. Det är hans plan. Och det står att mörkret var över djupet. Det ordet är samma ord som, alltså, hålet där fördärvaren kommer ifrån, alltså. Abyss. Och vi förstår ganska snart att här har det att göra med väldiga förstörelsekrafter som finns. Och det är bildspråk det här. Ner i ett hål, alltså, finns det mörkt vatten. Där, men så titta vad som händer. Men Guds ande svävade över vattnet. Vet du vad det betyder? Det finns en som har auktoritet över allt mörker, och det är den helige ande. Treenigheten har kontroll. Det finns ingenting som kan ske utanför Guds andes kontroll. Där står det ju, Guds andes ögon överför hela världen. Det är därför det inte finns några, så att säga, onda andar som får göra precis vad de vill. Utan de är fullständigt kontrollerade. Och Gud sa, var det ljus. Och det var ljus. Och vi vet att när Jesus hängde på korset så kom det ett stort mörker över honom. Och han kämpade. Men det står att mörkret kunde inte övervinna ljuset. Det kunde inte släcka ljuset. Så när Jesus vann segern. Jag vill ta med er på en annan bild förresten. Vi vet att när Jesus döptes i Jordan så kom den helige ande på samma sätt över Jesus. Ser ni bilden? Och Paulus och de tar upp det här, hela det här paketet i första Tess 5. När han säger att vi är dagens barn. Vi är inte mörkret och vi tillhör inte natten. Det vet vi. Sen när vi går till uppenbarelseboken så får vi se det här. Tänk nu på den här bilden. För i den första versen i Bibeln, då har du Guds rike redan direkt. Alltså, i begynnelsen skapar Gud, där har du riket. Elohim är treenig. Och han vill göra samma liv som fanns i Gud. Alltså det som inte har någon början och det som inte har någon slut. Det vill han sända in i oss. Det var därför det lät att vi har gemenskap med Gud. Och det var det Jesus kom för att göra. Han kom för att ge oss sitt liv. För att vi skulle bli ett. Och det hebreiska ordet är eschar. Och det betyder att vi ska bli ett. Det är därför det står att vi har en tro. En dop. Ett dop. En Herre. Ser ni? Det handlar om liv. Alltså enhet i det här fallet. När så fort i Bibeln det talas om enhet så handlar det om liv. Det handlar om samma liv som är Gud. Det är det som drar ihop oss, och det var det du läste i första Johannes. Det är det som ger gemenskap. Vi har gemenskap med Fadern, och vi har gemenskap med Sonen genom den heliga anden, treenighet. Häftigt, tycker jag. Och efter ett tag så står det, när den sista basunens ljud står det, har ja, ljudit, då står det att Guds frälsningsplan, som han har förkunnat genom profeterna och apostlarna, kommer att få sin fulländning. Om du slår upp i Efesierbrevet 1 och så läser du där, så står det att Guds plan från begynnelsen, vad läste vi i begynnelsen, skapade Gud, va? Guds plan från begynnelsen, alltså den första tanken som Gud hade, det var att i himlen och på jorden föra allting in under ett huvud. Är ni med? För så står det egentligen på grekiska. Det står att han vill med allting som är i himlen och på jorden vill han göra till ett. Tridsriket alltså. Vad var det vi sa att trid betyder? Samla alla delarna till en enhet. Det vill han. Men många vill inte vara med, tyvärr. Men alla vi som är med, som lever i ljuset, vi har del av det rike som kommer. Så när, och vi vet ju i Uppenbarelseboken 10, så står det ju faktiskt så här, att när den sista basunens ljud, här först säger ängeln så här, ingen tid ska givas mer. Då står det kronos, och det betyder alltså minuter, timmar och sekunder. För när den sista basunens ljud har blåst, då är Guds rådslut fullbordat. Om du läser i första Korinthierbrevet 15, så står det då ordningen, först förstlingen som är Herren, och sen står det därefter, står det i våra svenska biblar, tyvärr, då är bättre översättning, då ska han göra döden om intet. Det är den sista fienden där. Och sen står det, så skall all in i Gud, Elohim, hans liv, och Gud ska bli allt i alla. Vilken fantastisk plan. Det började i första versen. I Guds hjärta så tänkte han. Och det står också att lammet, vet ni, Jesus är slaktat från begynnelsen. Så redan från begynnelsen så visste Gud. Han visste vad som skulle ske. För det står att Gud vet allt redan innan. Och det är ju väldigt intressant. Och jag har studerat, vad var det egentligen som hände? Vad var det egentligen? Alltså det är ju så väldigt, jag får igen frågor, varför ställer jag igen? Det var en lärare som jag hade i morgon som sa så här, ställ frågor till texten, sa. För då blir det intressant att studera Bibeln, och det blir det sannoliken alltså. Ställ frågor, och får du inte svar på dem, för att säga, när du säger så be till Gud, då kommer han att svara på det. Och det mesta är ganska uppenbart när man börjar studera skriften, och det står att summan av Guds ord är sanning. Summan av Guds ord är sanning. Så jag börjar slå upp alla texter där det står om Satans fall. Och då är det faktiskt uppenbart vad det handlar om. Vill ni höra? Ja. Han var en kerub. Han stod på Eden. Det är konstigt, va? Men Eden betyder alltså att vara innanför gränsen. Han gick omkring på stenar, Guds vishet. Han hade all kunskap om Gud. Han visste precis vem Gud var. Men ändå så använder han den kunskapen till att skapa en falsk bild där han själv får ära. Det var det han gjorde. För det står i Hesekiel 28, där du kan läsa om honom, så står det ett ord som betyder laglöshet på hebreiska. Det betyder att man alltså tar någonting som tillhör Gud, i detta fall var det Guds ord, va? Och sen formar han om det för att han ska ha fördel av det. Och det var det som ledde honom till fall. För jag såg, sa Herren, laglöshet i ditt hjärta. Därför föll du. Och då har du här i vers 2. Och då kan vi faktiskt, mina älskade vänner, för att man måste ha den här kunskapen om man ska gå in i Uppenbarelseboken, för allting är bilder. Vem är det som får nyckeln till avgrundens brunn? Och då förstår du kanske vem det är som kommer att dra sig undan. Och vad det är för krafter som kommer upp. Och vi vet av andra test 2 vad som händer. Någon gav inte kärleken till sanningen rum. Det gjorde inte han djävulen heller. Precis samma sak. Så Gud, han börjar med himlen. Och det där i Uppenbarelseboken vi ser att han slängs ner. Det är rent i himlen. Allting kommer ner på jorden, så ska det bli rent på jorden också. Och sen när han kommer uppifrån och ner, då kommer reningen här nere. Då ska han göra allt till ett. Vi rycks honom till mötes och ska för alltid vara med honom. Ett bröllop i himlen. Vi ska för alltid vara ett med honom. Och sen står det så, så ska sonen undergiva för fadern. Och så ska Gud bli allt i alla. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Det står i Jeremia 29. Jag tycker de är så starka. Nämligen fridens tankar. Och vad var nu det? Delarna som skulle komma samman. Inte ofärden. Till att ge er en framtid och ett hopp. Och det var ju det som var planen. Och om du läser i Efesierbrevet så ska du se att Gud har bestämt att i den planen verka med all sin energi. Och då säger du med en sak. Om vi inte är i den planen finns det ingen kraft från Gud, eller hur? För det står att Gud har bestämt att i den planen verka allt. Och det är egentligen som ett bröllopsförbund. Det står att i det förbundet är det precis som band. Som knyts samman mellan oss och Gud. Och det här bandet kan du läsa om i Jesaja 40. För där i slutet så står det om barn. Och det står det om ynglingar som kan falla. Men så står det om de som tvinnar ihop sig med Gud. De får ny kraft, står det. Och vi vet ju redan hur man får kraft. Men de som överlåter sitt hjärta till Herren och hans plan, alltså, de får ny kraft ifrån Gud. Och Gud har bara en plan. Den börjar i första versen. Och den kommer att hålla på ända till den sista versen. Simon Petrus, han var ju en eldig predikant på pingstdagen. Det var han som stod fram. Men Jesus, han säger åt Petrus så här: Simon, Simon, Satan har begärt att få er i sitt våld för att kunna sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte må bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Och det var då Petrus säger: Herre, jag är beredd att göra nästan vad som helst för dig. Och då säger Herren åt Petrus: Petrus, du kommer att 3 gånger förneka mig. Och vi vet hur det gick. Petrus förnekade Herren. Han gick och fiskade. Men han får möta Gud igen på en strand. På en strand. Där hade Herren själv tänt en ny eld. Där hade Herren själv lagt mat. Det fanns både mat och fisk och allting. Lägg märke till att det var bröd och fisk. Och jag tror Petrus tänkte på en viss brödutdelning på ett berg. Där det var folk som inte hade något att äta. Och man kom till Herren och sa så här: ja, men vi kan ju inte ge föden ni. Eller hur? Det måste vara det första Petrus tänkte på. Ge dem ni mat. Och Herren säger till Petrus så här: Petrus, föd mina får. Han såg någonting hos Petrus som hade överlevt elden, och det var tron. Totalt misslyckad Petrus. Jag fick en sån underbar röst för vi som sitter här idag. Varenda en av oss har misslyckats. Varenda en av oss har känt nästan som man vill lägga av. Varenda en av oss har sjunkit ner i missmod och tvivel. Men det finns alltid en ny eld. Det finns alltid en ny strand. Det finns alltid en ny fräsch mat att få. Det finns alltid en Herre som förlåter. Det är det som är så starkt med Gud. Alltid denna nåd. Denna fantastiska förlåtelse och kunna börja om på nu och inte ens behöva ha en tanke på det som hände igår. Herrens nåd är ny varje morgon, står det. Du behöver inte, du kan ta och peka den där åklagaren på näsan. För det står ju i, vad är det, Josef, nej, Zakaria, va? Zakaria bok. Herren ska näpsa dig, du åklagare. Hur gör han då? Jo, han förlåter våra synder. Jamen, säger åklagaren. Och sen pekar han. Och Herren bara pekar. Försvinner från honom. Han tror på mig. Jag tror att Petrus fick uppleva den här förlåtelsen tränga rätt genom hela sin varelse. Han var så full av förlåtelse. Och kommer ni ihåg vad Jesus säger till den här kvinnan? Den som förlåter mycket förlåtelse. Den som får mycket förlåtet älskar också mycket. Det är sant. Det var en predikant en gång, en ISS-präst, jag tror jag. Han heter, vad heter han nu, Elvor? Larsson heter han efternamn.
KG
Larsson heter han. Vet du vad han sa? Han sa så här. Håll i nu, för man var tvungen att tänka till när han sa, men jag förstår honom. En del har blivit så styva i korken, menar han, så de skulle behöva ett riktigt smaskigt syndafall. Nu kan jag börja säga så. Ja, men det var ju den metoden Jesus använde. Det stod till och med att den rättfärdiga faller hur många gånger som helst. Va? Man behöver inte springa omkring och vara perfekt. Men man ska hela tiden sträva efter det. Jag säger inte att man ska falla, alltså, men förstår ni vad jag menar? Men Gud kan tillåta det. Men han upprättar oss igen. Vi kan gå sönder, men han hämtar oss alltid. Vad var det egentligen han gjorde med folket? Jeremia predikade. Gå till krukmakaren och kolla vad han håller på med. Han höll på med, ja, kärlet. Och så säger Herren, skulle inte jag kunna göra precis likadant med er? Kärlek gick sönder. I Guds hand. Det är omöjligt. Ja, då måste han ju ha tillåtit, eller hur? Ja. Man kom till Babylon. Och man hamnade på drejskivan. Men när man kom tillbaka från Babylon så vet ni, Nehemia. Nu ska vi lyda Herren. Nu ska vi minsann bygga upp muren. Nu ska vi minsann leva för Gud. Har det hänt någonting? Ett riktigt smaskigt syndafall. Men en riktig underbar härlig upprättelse också. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Inte ofärdens, utan fridens. För att ge er en framtid och ett hopp. Vad som än har varit, vilka misslyckanden du än sitter och grubblar på. Du har varit med om i livet och sitter och tittar bakåt. Då ska du veta det, du är förlåten i Jesu namn. Du är förlåten. Herrens välsignelse, vad kan det vara? Ja, det kan man undra över ibland. Men om man börjar studera skriften riktigt noga och tittar i Apostlagärningarna 3:25, så står det faktiskt där: ni själva är barn av profeterna och delaktiga i det förbund som Gud slöt med era fäder. I det han sa, och i din säd ska alla släkten på jorden vara välsignade. Det hebreiska ordet där är inympade, faktiskt. I det äkta olivträdet. Och det står att vi får vara kvar där av tro. För er först och främst har Gud låtit sin tjänare uppstå. Och han har sänt honom för att välsigna er när ni var och en omvänder er från din ondska. Det är också sant. Men det är också precis lika sant att översätta texten genom att omvända er från er ondska. Och när Elvor och jag hade möte i anten, det står ju att profetia i församlingen ska vara undervisande och uppbyggande. Och då kom det faktiskt en undervisande och uppbyggande profetia. För efter mötet, och vi skulle gå och sätta oss, så reser sig en farbror upp och sen börjar han profetera. Så säger han så här: mina älskade, ondska, sa han, det är allting som är utanför gränserna av mitt eget ord, säger Herren. Och en annan som älskar att studera snappar ju upp det där och börjar studera om det verkligen stämde. För det står ju där, pröva, behåll det som är gott. För då kan du ju vända på. Då är det goda då det som är innanför gränserna. Eller hur? Och det stämmer. Det stämmer när du börjar studera. Studera gott och ont så ska du få se vad som händer. Då kommer du att finna att det goda är alltid innanför gränserna. Och det är alltid kärlek. Och det som är utanför gränserna. Ni vet, Adam och Eva hade gränser att vandra inom. Man hade inget. Ni får inte äta av det trädet. Punkt slut. De hade bara ett bud. Det var inte så mycket, va, men de missade. Man gick utanför gränserna. Ondska. Så Gud, när han vill välsigna oss, då vill han ta bort allting ifrån vårt hjärta som inte formar sig efter Guds ord. Och det han gjorde med Petrus. Och när den helige ande faller på pingstdagen, så står det att det kommer tungor som av eld över våra. Vad kan det betyda? Jo, det grekiska ordet, det ser nästan ut som det guld, alltså flytande guld som faller ifrån himlen. Man kan nästan se att en guldsmeds eld. Och då får ju mina tankar direkt i Jeremia. Jeremia, han klagar lite. Och hur är det och så här. Och så säger Herren så här: om du omvänder dig och frambär ädelmetall, så skall du få bli min mun, säger Herren. Och vad var det som hände efter när guldsmeds elden hade fallit på deras huvuden och in i deras ande, och Petrus stiger fram och börjar predika, och då står det att hjärtarna, när det står innan förresten, innan anden föll, så var de i, hör nu, ett akord med varandra. Kommer ni ihåg vad ett var? Det var eschad. Man hade samma mål, man hade samma band. Man vandrade i ett äktenskapsförbund med Gud. Man hade ett mål. Man hade samma ord, samma längtan, samma sinne. Samma allting vad du vill. Och man bad till Gud. Och han sände eld. Ska vi se vad som händer när Gud sänder eld. Ska vi slå upp femte Mosebok 6. Femte Mosebok 6. Vi vet vad som hände på pingstdagen. När ordet får ut, så kom ihåg vems mun det var, det var inte Petrus mun. Ni ska få bli min mun. Det var hans värld. Ska vi se. Femte Mosebok 6. Femte Mosebok 6. Och där står det just om, hör Israel. Femte Mosebok 6 och 4. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en, eschad. Samma ord som frid i Nya testamentet, eschad. Och så lägger han krav på oss, kan man tänka. Det står så här: och du skall älska. Ja, men vi kan inte älska, för det här ordet är agape. Alltså det används som agape i Nya testamentet. Och vi vet att Gud är kärlek. Gud är en. Gud är eschad. Det livet har inte vi. Så vi kan inte älska. Men ändå kräver Gud det. Ja, för det livet finns i hans son. Och när hans son får komma in i våra liv, då är vi ett med honom. Du kan nästan läsa det där stycket sen. För det är precis vad jag undervisar om nu. Första Johannes. Vi blir ett. Vi blir ett med varandra om vi lever i ljuset. Vi blir ett med honom. Vi har samma tankar, samma inriktning, samma lära. Vad du vill. Vi blir ett. Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta och din själ och din kraft. Alltså den helige ande ska komma som ett svärd, skära rätt igenom våra liv. Och det kallas i Nya testamentet för omskärelsen i Kristus. Till och med Maria fick budskapet, hör nu, genom ditt hjärta ska ett svärd gå, och så ska många tankar bli uppenbarade. Och i Hebreerbrevet 4 har du ännu mer svaret. Herrens ord är levande och verksamt. Det tränger igenom. Och det skiljer ande och själ. Och det blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Och den domare står det med. Det avskiljer vad som är ande. Vad som är om. Men inte nog med det. Så vandrar man i ett med förbundet med Gud. Som de första apostlarna, första församlingen gjorde. Så står det så här. Dessa ord som du ska inskärpa dem hos dina barn, står det. Vers 7. Du ska inskärpa dem hos dina barn. Där står det samma ord som när Petrus predikade och de kände ett styng i sina hjärtan. Om vi fyller oss med hans ord och blir rätt med hans lära, då lovar jag, säger Herren, att när du talar mitt ord, om du frambär rent guld, då ska jag genomborra dem du talar till, så deras hjärtan kommer att bli förvandlade och man kommer att bära frukt. Guldkalv. Vad tror ni guldkalv kan vara? Kalv eller tjur. Det är en bild på Babylons konung. Samma gud. När man kom ut ur Egypten, då formar man en bild som man tillbad, det vet ni va? Men Mose var på berget och fick se Herrens härlighet. Mose var på berget och fick se Herrens härlighet. Han fick se Gud så som han var. Och folket väntade. Jag tror det är en profetisk bild vad som händer just nu. För de säger så här, för Mose här är en bild på Jesus egentligen då, i den här berättelsen. Vad har tagit åt denne Mose? Det vet vi inte. Det står i min bibel att i ändens tid ska folk säga, hur blir det nu med Jesu tillkommelse? Eller hur? Om man formar en guldkalv. Bakom guldkalven finns alltid den princip jag talar om i första Mosebok som Satan har. Kommer ni ihåg vad han hade? Han hade en princip, va? Han vill forma en annan bild. Titta, nu kommer den ner på jorden. Okej? Och min bibel säger att vilddjuret ska ha en bild. Och lyssna nu. Som alla människor på jorden kommer att tillbära. Be. Alla som inte har Herrens sigill. Det står här i 5 Mosebok 6. Så står det så här. Att du ska lägga ordet på din panna. Och judarna, de tar det här bokstavligt. De har en liten fyrkantig låda med lite ord i som de sätter på sin panna. Men nu är det så här på hebreiska. Det kan lika gärna betyda brunn. Det kan lika gärna betyda brunn. Öga kan betyda brunn. Nu ska ni få se. Brunn! Vi har 2 brunnar. Babel betyder tvåflodslandet. Det är påverkat av 2 flöden. Gud och något annat. Och Gud hatar blandning. Han gör det. Han vill ha rent guld som är luttrat i eld. På berget Sion står det ett gäng som har faderns namn och lammets namn. Skrivet var då? Pannan. Mellan sina ögon. Kom ihåg ordet emellan. För det betyder urskiljning. Urskiljning. Vad skulle Guds levande ord göra? Det skulle åtskilja ande, själ. Och vara en domare emellan. Är ni med? Själ och ande. Här kommer bilden ner. Människorna har tappat ljuset. Man har ingen urskiljning. Man gör en bild för att man är påverkad av en annan andemakt. Det kommer att ske när Jesus kommer. Precis samma bild. Det intressanta är hur man krossar avgudar. För det står också. Halleluja. Nu ska ni bli välsignade också. Det stod att Mose, han tar den här avguden och sen så krossar han den. Han bränner den i eld. Han krossar den till småsmulor. Kom ihåg nu att den här avguden, eller den här avguden, den är gjord av människors guld i öronen. som sitter på huvudet. Huvudkunskap. Och man har format en bild. Man har tagit Guds ord och sen har man format den. Kommer ihåg principen? Exakt va? Man har tagit Guds ord och man har format den efter sina egna förstånd, så att det blev en viss bild. Avguden förstörs genom eld. Den kastas i en bäck. Bäcken är en bild på den heliga ande. Guds ord smulas sönder, kommer ner i bäcken. Bäcken rinner från klippan Kristus på det här stället. Det är samma vatten som man häller i karet man tvättar sig. Vattnets bad i kraft av ordet. Ni vet, när prästerna skulle tvätta sig i bäckenet. Det är samma vatten. Det är samma flod. Så guld kommer i vattnet. Vad gör Moses sen då? Vad gör han? Ni får dricka. Halleluja. Ja, han säger ju, drick av anden. För vet du vad anden har i sig? Uppenbarelsen om Jesus Kristus. Han formar man inte. Gud är anden. Vet ni förresten vad Sodom betyder? Det är inte sant. För kommer samma bild. Abraham och Lot var på ett berg. Lot betyder täckelse. Och den ena såg landet, men det gjorde inte Lot, utan han såg något annat. Och han kallade till och med för Eden. Det är från Gud. Och han stack åt ett håll. Och Abraham stack åt ett annat håll. Han fick se landet. Jesus Kristus. Paulus använder den här bilden när han säger så här. Ty så har denna tidsålders Gud så förblindat ögonen, så att man inte ser ljuset av Guds härlighets avbild i Jesus Kristus i landet. Lot är en bild på en som inte tror. Han bor i tält och han kommer emot Sodom. Sodom betyder deras cement. Deras cement. Kommer ni ihåg Satans princip? Han ska alltid forma. Så det är därför att vara beredd nu. För när det kommer predikanter som inte har uppenbarelsen om den heliga ande, alltså Jesus Kristus, så kommer han alltid att predika cement. Det ska vara olika former, det ska vara olika strukturer, det ska vara mitt och det ska vara det här. Eller det ska vara det där. Man har ingen uppenbarelse. Dra er ifrån sådana. Har man ingen guld i vattnet, då hamnar man i gropen. En blind ledare, han leder andra i gropen. En grop är tomhet. Det finns ingen substans. Alltså otro. Vad tror ni det var för gods som Sodomskungen ville ge Abraham efter striden? Han hade ju räddat hela Lots familj. Och Melkisedek. Nu har ni igen. Han som står på en bild för Jesus. Han hade ju ingen början eller slut. Där har ni en bild på att sonen är en i treenigheten. För det finns bara en i universum som har det livet, som inte har någon början och någon slut. Och det är Gud. Där har du beviset för att Guds son är Gud. Han är den andra personen i treenigheten. Håll fast vid det här. För det här börjar det rucka på idag. Där har du beviset för. Han är Gud. Och det står, han är en förebild på Messias, alltså han som skulle komma. Gud själv skulle stiga ner. Och då säger konungen i Sodom, cementkungen alltså. Cementkungen säger åt Abraham, hör du Abraham? Kan inte du ta utav mitt gods? Gottar folket. Ta mitt gods. Innan så har ju Abraham, han har ju fått lite bröd och vin. Vad tror ni det står för då? Kristi död. Kristi uppståndelse. Han hade fått ett fräscht möte med en uppståndne. Så han behövde ingen cement. Utan han förblev i landet. Det var det. Jag vill inte ha något gods av dig, säger han. Inte ens, ja, inget, inte ens ett skosnöre. Inte ens ett skosnöre. För att du ska inte kunna komma och säga att jag har gjort Abrahams jag stort, står det på hebreiska där. Jag stort. Och det var det Sodoms kungen var ute efter. Abraham, nu har du vunnit en väldig seger här. Ser ni hur han kommer? Han är nästan som farligast. När du har vunnit segrar. Och det är därför jag älskar den här sången. Den här, hur Kristi blod är med mig på höjden. Och på djupet. Ni vet den här. Och jag egentligen, Kristi blod, ja, vi behöver honom på höjden också. Gud, det är då vi behöver honom. För det står att den här platsen där det här skedde, det var i Konungadalen. Och egentligen står det så här, platsen där konungarna faller. Platsen där konungar faller. Man faller där, va? Åh, du är duktig. Du kan väl få lite gods av mig. Du är så duktig. Lätt vi faller i högmod. Men då hade han fått bröd och vin. Och det är samma som vi delar i nattvard. Åminnelsen om vad han har gjort på Golgata. Det är därför vi firar nattvard. Därför vad han har gjort. Han är herre. Kom ihåg första versen. Han är herre. Han var, han är och han kommer att komma. Precis i den tensen står det om Jesus. Man kan inte ta Jesus och offra honom en gång. Det är omöjligt. Enligt Johannesbrevet om du börjar studera det. Han var, han är och han kommer att komma. Han är en person, han är säden. Vi är ingenting. Men han är allt. Han är A, han är O. Han är allt. Ska vi se vad klockan har dragit iväg. Kan jag få nyckeln till kunskapen också? Några verser. Vi behöver lära känna Herren. Jag vill inte gå in på vad Elvor har sett i synen och så, men det handlar väldigt mycket om att läsa Bibeln idag också. Det handlar väldigt mycket om att ta tid med Gud och låta den helige ande få lyfta fram guldet som finns där i, va? Vi behöver skatter om vi ska klara det här. Jag vill inte gå på rätt på och säga vad jag tror kommer att hända, men det kommer att komma att hända falska under och tecken. Folk kommer att samlas kring något. Och jag tror jag vet vad det är. Det är en religion som finns i EU som är ganska stor. Om man kommer att fira någonting. Det är därför man börjar fingra på läran om man finns i brödet eller inte. För sen kommer det att ske sådana under och tecken som man kommer att tro det. Och då är det den bilden som jag sa att han formar. Han vill alltid förvränga så att vi ska tro något annat. Alltid likadant. Men nu ska vi slå upp Kolosserbrevet. Ska vi se. Kolosserbrevets andra kapitel. Kommer det några nycklar. Som jag vill att ni ska ha. Det står att vi måste höra, vakta och göra. Står det i min bibel på massor av ställen. Och det lustigaste här är att ordet Laodicea finns med. Jag vill nämligen att ni ska veta vilken kamp jag har utstått för er och för församlingen i Laodicea. Och för alla andra som inte personligen har sett mitt ansikte. Jag önskar att deras hjärtan ska få hugnad. Det betyder egentligen att virka ihop något i en enhet. Och att de ska slutas tillsammans i kärlek och komma till en full förståndsvis rikedom till en rätt kunskap om Guds hemlighet. Vad är det jag har berättat för er idag? Guds hemlighet. Vilken är Kristus? Här finns tre steg på grekiska uppenbarat som är ganska fantastiskt alltså. Det handlar om att gå upp på ett berg. Det handlar om att lägga ihop rikedomar. Och det handlar om att se Jesus. För kunskapen som det står om här, det tredje steget, det är epignosis. Det är alltså en kunskap som inte bara betyder att vi vet något i huvudet. Men en kunskap som är så, som penetrerar hela din varelse. Som attraherar dig så dant. Och som ger dig en relation med det du vet. Vem kan det vara? Vem kan det vara? Och vad kan skatterna vara? Ni ska samla ihop skatterna. Det han talar till en församling. Här finns skatter. Förstår ni vad jag menar? De måste komma tillsammans. Guds ord måste bli det som är centrum. Det vi talar om. Det vi tänker. Ingenting annat. Inga former. Ingenting. Men när Guds skatter kommer samman. Gud talar i drömmar. Gud talar i syner. Gud talar genom sitt ord. Då bygger vi upp varandra. Det är den här vägen han vill. Och sen har du nästa steg. Ni måste komma in i epignosis. Och vad är det då? Om du studerar det här ordet kommer du att förstå att det är att bära frukt. Det är att göra, det är tredje steget. Du blir så attraherad av skatten Jesus. Så att ditt hjärta bara vet, ja, jag vill göra. Det är den här skatten som vi samlar samman. Som Jesus talar om. Där din skatt är. Där kommer också ditt hjärta att vara. Det är samma skatt. Hur får vi tag på skatten? Jo, genom vattnet och guldet. Det finns ingen annan väg. Och vad är det vi ska ha tag i? Hur väldig Kristus är. Enligt orden. Hur väldig han är. Vem han är. Att det är Guds liksom rådslut för oss. Det finns ingen kraft någonstans utanför det här. Och vi ska bli ett i sinne. Så vi ska tänka likadant. Kan du snacka om lovprisning när vi får tag på de här skatterna? Halleluja. Och på ett annat ställe så talar han ju om himmelriket och Guds rike. Och då säger han att det är som en pärla, va? Och den som får tag i det här, han blir så attraherad av pärlan så han säljer allt han har. Det är samma kunskap. Och man kastar ju inte pärlor för svin. Om ni förstår bilden, va? Bara lite före jag skulle predika så bara slog jag upp. Jag tänkte så här. För allt jag undervisar nu, det måste finnas en bild någonstans i gamla testamentet. För allt det nya har sin bild i gamla. Allt det gamla har sin bild i nya. Då ska vi se. Steg 1. Vishet. Det måste handla om ett berg. Abraham, kom du till något berg? Det första steget. Ja, det står. Abraham, han tog sin familj och så drog han till Haran. Berg. Eller hur? Har är berg på hebreiska. Han kom till berg. Sen står det. Sen samlade han ihop alla sina rikedomar och sen drog han iväg till nästa ställe. Kommer ni ihåg vad jag sa? Samla ihop rikedomar. Kom in till Kanan. Vad gjorde han där? Jo, han reste ett altare emellan Betel och Ai. Ai är samma förstörelsekrafter som jag undervisade om i första Mosebok 1. Fördärvaren, alltså Ai. Vad är det mellan oss? Det är samvetet. Och hur ska vi bli frälsta då? Ja, första Petrusbrevet talar om att det handlar inte om åtfås utroenheter. Lyssna. Det handlar om att få ett rent samvete. Det betyder få som vet. Och vi vet var det sitter. Det är en dörr mellan anden och själen. Säger de som vet. Vad var det som var i det allra heligaste? Ett förhänge. Jesus säger att det är mitt kött. Samma sak. Hur ska vi komma in i det allra heligaste? Hur ska vi få tag på uppenbarelsen? Och komma in i landet? Omskärelse. Sen fortsätter vi. Abraham tog nästa till också. Han kommer till Haran. Fel. Hebron. Hebron betyder gemenskap. Vad sa jag att den kunskapen betyder? Jo, han blir så attraherad av Jesus, för Jesus är landet. Så att han bosätter sig i Hebron. Han har gemenskap med objektet, va? Nu har du de tre stegen uppenbara i det gamla testamentet. Det finns säkert på flera ställen till. Och ändå säger man så här. Ja, det är för mycket. Ja, vi läser för mycket och så. Det är bättre med lite tjo och kim och så här. Och ändå har Gud ingen annan väg än sitt eget ord. Paulus säger till och med Timoteus. Ställ upp i tid och otid. Det betyder dygnet runt så gott som. Och det är faktiskt det som står i 5 Mosebok 6 om du läser lite längre ner. Tala om ordet när du står upp, när du sätter det, när du går och lägger det. För tiden kommer när man inte längre vill höra den sunda läraren. Nej, teatrar och ja, vad det nu allt kan vara. I Efesierbrevet finner du precis samma bild som jag sa nu. Där står det: visdom, samla ihop skatterna, och epignosis, för att vi ska bära frukt och vara kärlek. Vi behöver komma in i kunskap om Gud. Men vet du vad jag tror? Jag tror att det är på väg. För att innan Jesus kommer så står det att bruden ska göras i ordning. Bruden ska göras i ordning. Det ska bli bröllop. Jag vet inte vad vi ska få gå igenom eller inte gå igenom. Det är inte där jag vill ta upp nu. Men jag vet. Han kommer inte att hämta den brud som har en massa annat. Han kommer att hämta en brud som är ren. Han kommer att hämta en brud som är helad i ande, i kropp och i själ. Som är ett helt tabernakel, alltså, som är helat i ande, som är helat i kropp, som är helat i själ. Missförstår mig inte nu med totalt helande i kroppen, alltså våran kropp. Utan människan ska vara hel. Och det är det ofta som Jesus använder. Hoppas ni får tag i det här första verserna i Bibeln, för det är ganska fantastiskt. Hur anden kommer över det onda. Och sen talar Herren var det ljus, segel. Och ni ser Jesus när han kliver ner. Anden kommer över honom. Han är en ny skapelse, står det. Så bilden stämmer exakt. Han håller fördärvsmakterna nere. Och sen vet vi vad som händer. I andra test 2 kan du läsa vad som kommer att hända. Fördärvets människa har inte trätt fram. Det står det samma ord. Något som kommer upp i brunnen. Jag har berättat för er att jag drömde att det kommer något ur brunnen snart. Och det är samma sak som handlar om Egypten. Att vi ska ha blod på våra dörrar så fördärvaren inte kommer åt oss. Ja, tack och lov. Jag hoppas att det har gått in något i alla fall. Men det är härligt att veta att Gud verkar. Att vi inte behöver det. Det står i Filipperbrevet att han som har kallat er, han är också trofast. Det står inte att vi ska göra det. Det står att han ska göra det. Vilken tröst. Han ska göra det.